Det här är en podd från Svenska Yle.
Ville hoppa i USA. Amerikansk politik har ju en förmåga att leverera drama. Och det är vi ju med om nu igen och har sett. Och vi har nu igen, kan man säga, alla tiders mest intensiva dagar i amerikansk politik. Hur känns det?
Nu det är nog precis som du säger. Det känns emellanåt nästan lite överväldigande eftersom det sker saker på flera olika fronter. Och samtidigt hänger de ändå på något sätt ihop. Men det är bara att göra sitt bästa och följa med och försöka hålla ögonen på det som är väsentligt.
Ja, precis. Go with the flow, och det ska vi göra här nu också. Och nu när vi sitter här och pratar så befinner du dig då i Iowa, som är en av de här skådeplatserna för det som sker. Jag själv befinner mig i Helsingfors. Klockan är lite över 6, finsk tid på morgonen. För mig är det onsdag, för dig är det tisdag kväll fortfarande då, den 4 eller 5 februari, nu beroende på vilken sida om datumgränsen man befinner sig. Och president Trump har precis hållit sitt tal till nationen. Och samma president som vi har, som vi ser här då, han är då också åtalad i riksrätt, det vill säga domstolen där en amerikansk president kan åtalas om han misstänks för att ha begått någonting. Han kommer sannolikt att frias ganska snart. Hans motståndare, demokraterna, håller i dessa ögonblick då på att försöka vaska fram en motkandidat i presidentvalet i höst. Och de har då åkt på alla tiders skandal eftersom rösträkningen i deras så kallade primärval, eller nomineringsmöte som det egentligen heter, det kollapsade. Och i det här läget, Ville, så har ju Trump kanske ännu större anledning då att känna sig jättenöjd med sig själv och sin politik, eller hur?
Han kan säkert känna sig ganska nöjd just nu. Nu när vi talar så är det mindre än ett dygn till han så tills han då kommer då att frias av senaten i den här riksrättsrättegången. Det vet han. Och det här ger honom säkert ännu mer självförtroende. Det är ett valår, precis som du sa. Han kommer snart att frias av riksrätten. Och det är mycket som händer samtidigt. Och samtidigt är det här talet i nationen, det är ju också en chans för en sån här TV-president, som man ändå, som många ändå kallar Trump till, att så att säga ta fram vissa av de här sidorna som han är ganska bra på, det vill säga ett visst sinne för drama, ett visst sinne för att lägga fram saker på ett sånt sätt som han vet att går hem hos den publik som han framförallt vill nå. Och det är de egna anhängarna.
Ja, det var ju en kavalkad av amerikanska framgångar inom snart sagt alla områden i hela samhället, eller hur?
Så är det, ja. Det är nog en succé utan motstycke som USA representerar just nu. Det är den bilden som man kan få om man läser det utan sammanhang, det här talet. Han betonar ju särskilt då förstås de här militära framgångarna enligt honom. Det var kanske också ett försök att parera en kritik som han har fått för sin utrikespolitik. Vi vet att det här fredsavtalet senast mellan Palestina och Israel är ganska kontroversiellt. Trump kallade hem trupper från norra Syrien. Det väckte stor kritik när han utsatte bundsförvanterna, det vill säga kurderna, för en attack. Och annars också en ganska sån här nyckfull utrikespolitik som står i strid med den linje som USA egentligen annars har kört, den här stora linjen sedan andra världskriget. Jag tror att det här också, eller jag tolkar det åtminstone som så, att en del av det här talet också var ett sätt att försvara de här valen som hans administration har gjort också på den här internationella arenan.
Ja, precis. Han betonar ju då också just precis det här att man under hans administration har helt enkelt tagit död på en IS-ledare, man mördade en framstående iransk militär. Så han lyfte verkligen fram, lyfte verkligen fram de här framgångarna då.
Ja, det som är typiskt för Trump det är också att han använder ett ganska grafiskt språk när han går in också på de här liksom separata händelserna och när han detaljerat redogör för hur man tog livet av den och den terroristen, eller när han i ett annat sammanhang beskrev olika brott som en papperslös invandrare till exempel har begått. Så han tar till ganska såna grafiska förklaringar, och det är liksom, det är väldigt effektfullt, men det är också väldigt kontroversiellt, tycker många. Det hör liksom inte till etiketten, och det är också en signal, det är också typiskt Trump att göra på det här sättet.
Ja, precis, för att han vill vara och han är en annorlunda president. Det som han ju också hade här i sitt tal till nationen var ju då en kavalkad av olika gäster, olika personer som han hade bjudit in där. En kvinna vars dotter hade överlevt trots att hon hade fötts som en väldigt liksom tidig prematur. Det var alla möjliga personer som då på olika sätt hade liksom gynnats eller till och med räddats till livet av Trumps politik.
De här människorna uppfyllde alla, man kan tolka det så här, att de uppfyllde alla en viss funktion, att de på något sätt hade berörts på ett positivt sätt av den politik som Trump fört, eller som han säger sig ha fört. Mm. Och det handlar också om sådana ganska dramatiska händelser. Det var ett par som hade förlorat en dotter som hade blivit mördad under någon sån här hjälpresa i Mellanöstern. Mm. Så att det här var ett drag som också kan anses vara ganska smart av Trump egentligen. Att det är liksom svårt att motsätta sig. Det var offer han tog dit.
Ja.
Och då går det liksom, då finns det inte riktigt utrymme heller för till exempel demokraterna att på något sätt kritisera de här gästerna, eftersom det lätt slår tillbaka. Så att det är svårt att säga just nu en kort stund efter talet, men det här var säkert någonting som han hade planerat ganska noggrant på förhand.
Ja, och sen var han ju heller inte liksom så där sarkastisk eller ironisk eller elak, för nu hade han ju då haft på sätt och vis alla tiders chans att raljera över demokraternas enorma problem, men det gjorde han ju inte med ett ord.
Nej, och jag tror att här också kommer fram Trumps sinne för drama, att eftersom de här attributen som fanns med där, det vill säga ett samlat representanthus, ett valår, inbjudna gäster, de var så starka och effektfulla redan i sig, så att säga. Och Trump tror jag intuitivt förstår den här typen av saker, så han behövde själv inte annat än ungefär leverera och läsa innantill det här talet. Och sen applåderna från framförallt republikanerna, egentligen endast republikanerna vid många tillfällen, så de sen så att säga skötte resten och skapade den effekt som jag tror att presidenten också eftersträvar.
Men den som på sätt och vis ju utmärkte sig mera var Nancy Pelosi, som ju då är en av demokratiska partiets mest synliga personer. Hon är en svuren motståndare till Trump. Hon var den som satte igång riksrättsprocessen mot honom. Hon är också talman i kongressen. Hon demonstrerade ju väldigt tydligt vad hon tycker om det hela.
Ja, det var nog en fängslande detalj direkt efter att Trumps tal tog slut. Så det som hände var alltså att Nancy Pelosi, väl medveten om att kamerorna riktade mot henne, på ett demonstrativt sätt rev den här pappersversionen av det här talet framför kamerorna.
Mm.
Två ark, två A4-or. Och hade då ett ansiktsuttryck som signalerar någon slags förakt eller ilska, åtminstone i mina ögon.
Ja.
Och det här är helt säkert någonting som det också kommer att talas om, den här typen av små detaljer som alltid blir snackisar, åtminstone i amerikanska medier.
Mm.
Och det illustrerar ju också hur oerhört inflammerad den här relationen är.
Mm.
Och på ett bredare plan, den djupa polariseringen i den amerikanska politiken också. Mm.
Ja, och demokraternas sits har ju då som sagt inte blivit precis lättare i och med det som har hänt i Iowa nu då de senaste dygnen. Och Ville, du befinner ju dig där mitt i smeten. Så hur skulle du liksom sammanfatta nu det här?
Ja, det blev ju en helt annan diskussion än alla förväntar sig, för att just nu så diskuterar alla den här fadesen när helt enkelt rösträttningen försenades med nästan ett dygn, eller egentligen mer än ett dygn, för vi har fortfarande, när vi talar här, inte de fulla resultaten. Det här var helt klart en negativ överraskning, åtminstone för alla demokrater, också för alla väljare. Och jag tänker också på många av de här frivilliga kampanjarbetarna. Flera av dem har lagt ner månader för att jobba egentligen gratis för en kandidat som de tror på. Nu hamnar all uppmärksamhet på den här typen av misslyckanden i rösträkningen. Och det har liksom också förändrat lite koreografin i det här hela. Att Iowa valet brukar ju vara ett startskott som sen ger ett lyft åt en kandidat eller maximalt kanske två kandidater. Mm. Nu slutar det i ett slags förvirring, förvåning och sen liksom ett resultat som gradvis sipprar fram.
Men Ville, beskriv den här grejen som ett sånt här nomineringsmöte eller primärval då är i Iowa. Du har ju varit där nu då mitt bland alla de här kandidaterna, Joe Biden, Bernie Sanders, de här som vi ser i TV. Hur är hela den här tillställningen?
Det är nog en fascinerande tillställning och man hinner kanske under ett långt veckoslut inte snappa upp allt det som har pågått under flera månader egentligen. Men det finns nog en enorm på något sätt energi, mer energi på vissa nominer, mer energi i samband med vissa kandidaters tillfällen än andras. Och sen är det ju faktiskt nog en uppvisning i gräsrotsdemokrati som helt tydligt har en hel del brister,
ja,
och som får kritik. Men samtidigt är det också en skulle jag säga, ganska unik och speciell tillställning på det sättet att väljare faktiskt kommer väldigt nära de här kandidaterna på många sätt. Iowa-borna har liksom unika möjligheter att verkligen se kandidaterna på nära håll och bilda sig under en längre tid en uppfattning om vad de står för, hur de är som personer och vad de eventuellt ämnar göra om de var. Så att det var nog fascinerande att själv också kunna gå på de här kampanjmötena som alltså ofta ordnas på ganska vardagliga ställen på en skola eller i en idrottshall eller i ett auditorium i någon större myndighetsbyggnad eller något liknande.
Du sa att det var lite olika energi på olika kandidaters möte. Var det något särskilt där som du lade märke till? Någon särskild
kandidat?
Ska vi säga
så här att medan det var enorm kö till Elizabeth Warrens kampanjevenemang en dag före valet, samma gällde för Pete Buttigieg, så var det nog en mindre kö som gällde för Joe Bidens kampanjtillfälle två dagar före valet. Nu ska vi inte kanske generalisera, det har säkert också funnits liksom Biden-evenemang som har dragit mer folk. Men det här är nog ett budskap som också andra här som har följt med det här valet har sagt. Att Joe Biden, han har liksom skapat samma entusiasm i samband med just det här primärvalet som vissa andra kandidater, framförallt Bernie Sanders, Elizabeth Warren och i stora drag också Pete Buttigieg.
Som det ser ut nu så leder ju då dels Bernie Sanders, men den som då enligt nuvarande siffror skulle ha fått mest röster är ju då den här Pete Buttigieg som har ett svårt efternamn, får vi väl konstatera. Det är lite svårt att uttala, men vad är han för en typ?
Han är en ganska ny figur på den amerikanska politiska scenen. Han är alltså en 37-årig borgmästare från Indiana, och där är han då borgmästare för en stad som heter South Bend. Han beskrivs som en väldigt, väldigt begåvad ung man som har haft politiska ambitioner länge, 37 år gammal alltså, som har planerat sin politiska karriär länge. Jag har följt honom förstås i flera tv-uppträdanden och så här. Han är väldigt väl artikulerad, väldigt verbal. Och särskilt nu de senaste dagarna så tycker jag att det finns drag i hans sätt att tala som också påminner om Obama, Barack Obama. Och det jag menar då är att där finns den här typen av retorik som eftersträvar liksom enighet och det att samla hela det amerikanska folket och att samla olika grupper, etniska grupper och så här och minoriteter och så kring en och samma vision. Det här var ju en stark del av Obamas budskap och jag tycker att det finns lite liknande drag också i Buttigiegs budskap. Sen ska vi komma ihåg att de här två har helt olika kommer från helt olika sammanhang och har en helt livshistoria som skiljer sig från varandra. Han anses också representera den här mer moderata falangen inom demokraterna, medan de här mer progressiva kandidaterna Sanders och Warren talar för betydligt mer omfattande förändringar, så talar Buttigieg om kanske lite mindre förändringar, åtminstone på en kortare sikt.
Ja, just det, han är alltså,
men han är en spännande figur.
Mm. Så han är liksom mindre vänster. Bernie Sanders är ju den då som verkligen profilerar sig som en vänsterkandidat.
Ja, Bernie Sanders, en stor del av hans charm och det att han lyckas locka så, locka så stora massor är att han helt enkelt uppfattas som väldigt autentisk. Mm. Han har alltid stått för mer eller mindre samma starka vänsterbudskap. Och nu är tidpunkten då tydligen rätt helt enkelt för den här typen av politiskt budskap. Mm. Åtminstone så är det många som tilltalas av det.
Ja. Men det är en lång process här ännu innan då demokraterna har vaskat fram sin kandidat, så det behöver ju inte alls vara så att den som blir den slutliga demokratkandidaten behöver inte vara den som har vunnit i Iowa nödvändigtvis, eller hur?
Nej, precis. Det är bara en väldigt liten del av samtliga delegater som delas ut här som står att vinna här i Iowa. Utan Iowas betydelse handlar nog mer om just det att det är den första delstaten. Det är nu det börjar, det är första gången som så att säga väljarna tar över och lägger sina röster. Och det är här liksom man kan skapa en första aura kring sin kampanj och framstå som en vinnare. Men nu, den här effekten blir ju nu lite dämpad just på grund av det här röstningsfadesen. Så att det här årets version av Iowa blir lite annorlunda än under tidigare sammanhang. Även om det inte är första gången som det har skett lite drama här i Iowa. Till exempel i samband med republikanernas primärval 2012 så utlyste man också först felvinnare. Man talade om att Mitt Romney skulle ha vunnit det. Sen visade sig dagen efter att det var Rick Santorum som ändå var vinnaren. Nu ja, det här som en liten parentes. Det brukar hända saker alltid i Iowa.
Exakt. Och vi har ju vant oss nu vid att saker och ting kan se ut på ett visst sätt en stund och sen plötsligt så ser det ut på ett helt annat sätt. Ville, du fortsätter att hänga med i svängarna i den amerikanska politiken. Tack för den här pratstunden och för att du har förklarat de här senaste krumelurerna.
Tack, det var ett nöje. Ja. Tack så mycket.
Det här var Nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Hej då!